För några år sedan var jag på den ekumeniska retreatgården Betters hus i Gränna. Jag som har bott i USA och känt mig lite fel för att jag inte tror på rätt sätt, upplevde att jag fick kontakt med en Jesus som jag tyckte om och som jag tror skulle gilla mig också.
Tidigare när jag tänkte på Svenska kyrkan tänkte jag på vackra kyrkor, begravningar, bröllop och dop. Numera tänker jag lika mycket på yoga, dans och på prästen Anneli som säger att Gud är tre bokstäver och att det beror på vad vi stoppar in i dem och vad som kommer ut ur dem. Jag heter Maria Pia Gopper.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Och idag har vi med oss en gäst i studion och det är nämnda Anneli Amelon. Och som arbetar som präst i Svenska kyrkan, närmare bestämt i Österåkers församling, nordost om Stockholm. Varmt välkommen Anneli, vill du ha en kopp te?
Tack, gärna.
Ja, då börjar vi där som vanligt. Här är ju verkligen podden där vi dricker mycket te.
Man skulle kunna tro att du är en sån här person som är väldigt sådär, vill ha det som du vill ha det hela tiden. Och det är ju du verkligen inte.
Är det mig du pratar med?
Ja, ja okej. Okay. Att det är sådär, ja och nu ska vi göra så här som vi alltid har gjort liksom. Ja, same procedure as last year. Men det är väl, ja, den enda traditionen vi har är väl egentligen det här med att vi faktiskt dricker te.
Ja.
Annars är vi otroligt flexibla och härliga.
Ja!
Och underbara.
På alla sätt och vis. Ja, ja men vi brukar ju, nu ska vi också göra som vi alltid brukar göra. Vi brukar ju alltid checka in. Och innan vi släpper på Anneli ordentligt här så kanske vi kör en runda och checkar in som vi brukar. För det brukar vara rätt skönt att bara få sätta ord på hur känns det just här och just nu. Vem vill börja?
Jag kan börja då.
Ja.
Jag känner mig förväntansfull. Jag tycker det är lite härligt, pirrigt och förväntansfullt att få vara med er här idag i podden.
Härligt. Ska jag ta vid?
Gör det.
Ja, men jag känner mig också förväntansfull faktiskt. Jag har varit lite trött och hängig ett par dagar. Och så närmaste stunden när ni skulle komma och vi skulle sätta igång och podda. Och då kände jag hur det liksom började pirra lite. Och ja, men jag fick energi av det. Och det är ju alltid härligt att känna att man får energi. Och vi har ju pratats vid tidigare. Och haft väldigt härliga samtal. Så att den här förväntan och pirret, det är bara positivt.
Mm, jag känner mig lite så här. Lite busig känner jag mig nu. Som jag ska säga så här, opassande saker. Vi har ju pratat om det här ordet adrenalinfull tidigare. Att man, när man får lite adrenalin och så gör man såna grejer. Att man spelar in filmer när man tar sig byxorna. Och att man känner att man klarar allting. Det är väl liksom, ja, hybris är väl också liksom ett utslag av adrenalinet. Så jag tänker att, nej men jag vet inte om det är att jag är lite adrenalinfull. Om det är hybris som har satt sig vid ratten här idag. Eller om jag bara tycker att det ska bli kul.
Mm.
Eller alla tre.
Så kan det vara.
Ja.
Ja. Härligt. Ska vi berätta lite varför vi har bjudit in dig, Anneli? För har man inte läst boken Känslosmart ännu så kanske man inte alldeles självklart känner till dig och vem du är. Vi hittade ju dig i Svenska kyrkan, eller åtminstone gjorde jag det. Var ni hittade varandra, det vet ju inte jag. Men du var ju faktiskt den som vi intervjuade först av alla för boken. Mm. Där vi har intervjuat ett antal experter som på olika sätt möter känslor i sin verksamhet. Och det kändes väldigt naturligt att vända sig till en präst. Utifrån att vår tanke var ju att vi skulle komma till dig och så skulle vi prata om känslor. Och då trodde vi att vi mest skulle prata om sorgen. Men det vi mest pratade om var ju faktiskt ilskan, kommer du ihåg det?
Ja,
ja.
Så blev det. Det var en väldigt härlig stund tillsammans tycker jag. Men vi hann dryfta både det ena och det andra,
ja.
Tycker jag. Det var jättehärligt. Och vi hamnade i ilska och vrede, inte så mycket i sorgen lite grann.
Nej. Mm. Mm. Och det som jag har tagit med mig från det och det som även lyftes upp i en av dem i artikeln som i tidningen M så pratar om det här med liksom att vreden faktiskt hjälper mig att hålla mig på banan. Mm. Kommer du ihåg att du sa det?
Ja, för mig är det så. Och jag berättade ju då också att vreden för mig har varit något som jag ska säga varit lite skammat eller skambelagt eftersom att ja, i mitt yrke åtminstone, även privat, försöker man ju vara sådär, anstränga sig i att vara en ganska schysst och god och en bra person helt enkelt. Det besöker väl de flesta, men det känns som ibland som att man ska sträcka på ryggen lite extra på något sätt ibland, och då är det ganska opassande att bli arg och vred. Det liksom ställer till det. Oftast kunde jag känna att jag kunde hantera det, men att det låg liksom som molnade eller malde, vad heter det? Ja. Inuti på något vis, sådär att jag nästan som en ångkokare. Sådär. Och så började jag titta på det ganska mycket och jobba med det, fundera över vad det handlade om och också på något vis att välkomna vreden i mitt liv. Se den som att inte skamma den eller döma den, utan bara liksom låta den vara som en känsla bland alla andra. Känslor är att jag inte behöver bedöma eller värdera den eller inte ens koppla den till en berättelse till att börja med, eller haka fast den, försvara den eller något sånt där, utan låta den bara liksom komma upp. Ungefär som en badboll som man har tryckt ner under vattnet. Bara liksom låta den flytta upp och se på den och se vad det var. Det var ganska skönt. Och efter ett tag i den processen så märkte jag också att vreden är min vän. Vreden är en av mina allra bästa vänner idag. Därför att det är verkligen, vad ska man säga, en termometer. Eller på något sätt är det berättar den för mig att här är det någonting som inte är som det ska. Här är det något som behöver liksom ställa sin rätt. Och ofta, inte alltid men ofta, handlar det om i grunden, när jag börjar peta på det, att min värdegrund eller saker som jag liksom, där jag har ställt ner mina fötter, där jag liksom, den jag vill vara, den jag är. Och den jag längtar att vara på något sätt inte får komma till uttryck, eller att det krockar på något sätt. Och då är vreden där och på något sätt påkallar min uppmärksamhet och vill berätta. Ställa, liksom berätta att vänta lite här, titta på det här ett tag. Ska du verkligen göra så här? Ska du inte ställa om och liksom...
Det låter ju som att du har fått flytkraft av din... Jag fick den bilden av när du pratade om badbollen där, att det är jätte flytkraft att kännas vid och vara i kontakt med vreden.
Ja, för det är oftast en känsla, enligt min erfarenhet, som är ganska skammad eller skuldbelagd.
Men tror du att det hänger ihop med kyrkan på något vis? Det här att den här ilskan är så tabu och skambelagd?
Delvis kan det vara så. Och också med de förväntningar jag har på mig själv, givetvis. Men sen, jag vet inte, jag prövar en tanke. Jag tror också att vissa... känslor är mer okej, för vi lever i ett samhälle där vi liksom könsbestäms, va, på något vis, att tjejer är så och killar är så, flickor ska vara så, pojkar ska vara så, vi liksom någonstans pressas in i en mall eller i en box eller något sånt där, och jag har till exempel själv en son som har lätt för tårar, alltså lätt för alla känslor men också lätt till gråt, och det har varit problematiskt för honom att lära sig hantera det, för att pojkar gråter inte. Pojkar kan få bli arga, till och med använda nävarna ibland, men gråten är mera skambelagda, åtminstone var det som vi har funderat mycket kring när vi har pratat. Medan för kvinnor så känns det, åtminstone min erfarenhet, som att det är mer okej att gråta och bli ledsen, att kura ihop sig, men att liksom sträcka på sig och bli arg och på något sätt få lov att säga att slå näven i bordet och säga att nej, det här tycker inte jag, eller sådär, eller så. Det känns som att det inte är lika självklart. Jag vet inte hur ni responderar på det, men det är en tanke som jag funderade mycket kring, hur vi på något sätt, samhället ändras ju, men hur vi också föds in i ett sammanhang, hur vi också föds in i att formas utifrån kön, förväntningar och så. Så det var spännande saker att titta på när jag började titta på min vrede.
Ja, och jag tänker, vi är ju ungefär samma generation. Men jag tänker, du möter ju konfirmander, väldigt många, vad jag förstår. Och hur ser det där ut idag med könsmönster och känslor?
Det är klart att det är ett annat samhälle idag än när vi växte upp. Men det finns fortfarande, tänker jag, förväntningar. Inte minst från media och... Så som vi någonstans hela tiden matas med, både medvetet och omedvetet, tänker jag, som formar oss. och jag tänker också som när barnet, det lilla barnet, det där kan du berätta, men när lilla barnet lär sig att prata så härmar vi ju. Vi härmar vad mamma säger, vi härmar vad pappa säger eller vad de närmsta säger. Och så gör vi ju egentligen hela livet, vi härmar ju varandra liksom. Och det är klart att för att passa in i grottan eller vad det är ni brukar säga, för att passa in i det här så anpassar vi oss eller lär oss på något sätt att säga vad är det som är okej för mig i det här sammanhanget just nu. Och där tror jag att det fortfarande är så att det kanske finns olika, eller jag är övertygad om att det fortfarande är så att det finns olika liksom, vad ska man säga, former och boxar fortfarande för vad som är okej.
Och de passar ju olika människor säkert olika bra. Ett av mina barn kom ju hem i något, jag har två söner och den ena kom hem och reflekterade kring det här med liksom att de tror att jag är tuff, men jag är inte det. Och han kände liksom att det var en förväntan på att han skulle vara på ett visst sätt för att han var pojke, eller att man tolkade vissa beteenden som han hade på ett sätt för att han var pojke, men att det verkligen inte stämde överens med den han var. Och att han kände sig kände sig ledsen och begränsad av den här liksom förväntan på att men du är ju en pojke, du ska vara på det här sättet.
Att det finns där någonstans. Mm. Ja, vi snappar upp det någonstans.
Och för vissa, min andra son, han har inte reagerat på det alls. Så för honom är kanske den normen, den kanske ligger lite närmare den han är.
Men jag är också nyfiken på att som kvinna inom ramen för Svenska kyrkan, är det okej att stövla in där och vara arg? Det är en arbetsplats som de flesta av oss inte vet hur det funkar. Så är det ju på de flesta arbetsplatser i och för sig, att man inte vet hur det funkar. Men jag är väldigt nyfiken på Svenska kyrkan. Jag tycker att Svenska kyrkan har en alldeles för liten, syns för lite. Så. Nu när jag har insett hur mycket fantastiskt det finns där och hur många häftiga människor det finns som jobbar där. Men har du tyckt att det har varit så här, lätt eller svårt att vara arg och kvinna?
Jag tror så här att vi har mycket att tacka de första kvinnorna som blev prästvigda för 50 år sedan drygt. Som liksom har banat vägen, som har gjort mycket av jobbet, har spårat upp för oss andra. Och jag tänker att kanske de hade mer krav på sig att vara korrekt, att göra rätt. Att liksom på något sätt vara följsamma. Jag vet av samtal med några. Men också på något vis att liksom visa att vad ska man säga, att vi duger lika bra. Och då vill man inte sticka ut på fel sätt. En tanke. Jag tror att vi som prästvigs idag, vi har mycket större rörelsefrihet. I att liksom någonstans vara de vi är och vara oss själva. Samtidigt finns det ju liksom sociala regler i samhället på vad som liksom är till, hur det är tillbörligt, vilka känslor som man ska använda sig av och inte. Så självklart är det så att det finns en gräns för hur arg jag kan vara som präst i Svenska kyrkan.
Men om man tänker då liksom med män och kvinnor.
Vad tänker du så då, Anna?
Nej, men med män och kvinnor så är det liksom att man kan tänka sig att om samma nivå arg uppfattas som pondus av en man, så kanske den uppfattas som liksom hysteriskt hos en kvinna.
Lite så.
Att det väcker, att din
det väcker olika känslor.
Ja, men precis, hos mottagaren.
Ja,
men så tänker jag. Så har det väl varit också historiskt, jag tänker på kvinnor som har stuckit ut i historien, oavsett egentligen de har varit kopplade till kyrkan eller inte. Och där vi på senare tid överhuvudtaget har fått veta att de finns eller vilken gärning de har gjort. Så. Ja. Och där har ju varit med åtminstone vid ett tillfälle på dans i kyrkan med dig och gått på ganska många yogapass med dig i kyrkan. Men du lyfter ju upp olika kvinnor där. Kan inte du berätta lite om det? Hur du har tänkt
framförallt kring det? I dansen så har jag jobbat mycket med dans och berättelse. Dels för att jag tänker att vi är våra berättelser, men också att när man jobbar med en berättelse där man lyfter fram berättelse och Bibeln eller historien på något sätt, så berättar man en berättelse. Du kan följa, gå in i berättelsen, du kan gå ur den och helt plötsligt tangerar den här berättelsen mig och mitt liv. Och helt plötsligt handlar det om mig och så blev det lite farligt och då kan jag liksom gå ur igen och tänka att nej, men det här handlar om den här andra personen. Alltså det är ett väldigt enkelt sätt att i en grupp och kanske också i en drop-in grupp, vi har inte fast grupp där man ändå liksom inte riktigt är tryggad i att man känner varandra, ett väldigt bra sätt att kunna liksom ändå pröva gå in och gå ur i olika människoberättelser och känslor, känslolägen och utmaningar som drabbar oss alla. Och där har jag valt under många år, nu gör vi det inte så denna terminen även om det, nu har vi ett annat tema, men många år har jag jobbat med kvinnoberättelser. Kvinnor i Bibeln, kvinnor i den kristna traditionen, men också, vad ska man säga, andliga traditioner. Kvinnor som har burit en andlig längtan och som har uttryckt det på olika sätt. Till exempel Hilma af Klint som vi dansat någon gång. Alltså de här, och inte för att man behöver ställa den ena berättelsen mot den andra, utan mera för att balansera. Jag tänker att hela naturen, hela världen är uppbyggd på det här manligt, kvinnligt. Det här balansen mellan det manliga och det kvinnliga. Och då tänker jag att det finns många berättelser om män. Jättefina, jättebra. Men vi behöver också berättelserna om kvinnor, kvinnoliv. Alltså det finns ju någonting, och det är många kvinnor som kommer till de här danserna. Det finns ju någonting som förenar oss, tänker jag, i att vi har just blivit könsbestämda. Nu märker jag att det blir mycket så här köns. Men att vi har ju många erfarenheter som vi delar av att bli född som kvinna in i ett struktur och ett samhälle. Och som vi delar med våra urmödrar. Att liksom få se, lyfta upp de berättelserna. Nu blir det så här, så jag får lite håren reser sig på armen. Att få dela de berättelserna. Att få liksom hedra de livsberättelserna. De som har banat vägen. De som har liksom spåren i snön som liksom redan är spårade som vi kan följa.
Ja, men jag och tänker, det är en fantastisk styrka i dem. Vi behöver förebilder. Vi behöver förebilder. Som man får hjälp av där. Mm. För jag kan ju, jag har läst litteraturvetenskap på universitetet för många herrans år sedan. Men då framförallt blev det uppenbart för mig, och sen efter det, att jag alltid har föredragit kvinnliga författare.
Mm.
Och att det är liksom, jag läser mycket, mycket mer litteratur skriven av kvinnor. Och måste nästan, du vet, så här, ta mig kragen ibland för att läsa män.
För att du kan känna igen dig i språk.
Ja, jag funderar, alltså, att det nog är något sånt. Att jag söker något slags igenkänning. Så. Jag tror att det är det det handlar om. Men kan inte du berätta om någon av de här kvinnorna som du har lyft fram, som liksom har också kanske väckt känslor? Jag antar att de flesta av de här som du lyfter fram i dina danser och det gör det på ett eller annat vis. Men
ja, om man ska ta gamla testamentliga kvinnor, så är det Hagar, berättelsen om Hagar, som brukar vara väldigt stark, och berättelsen om Rebecka. Två kvinnor starka på olika sätt. Och det som är, jag tycker är spännande med att just lyfta fram kanske mest, inte minst gammaltestamentliga berättelserna, det är att det här handlar ju inte om liksom människor som alltid gör rätt och alltid är sådär. Det är inte den här värmeljusguden vi sätter oss ner och myspyser, utan det är människor som kämpar med sina liv, som utmanar, som gör rätt val, som gör taskiga val, som lever ett liv, men som försöker göra det på riktigt. Och det tar alltid tag.
Mm.
För jag tänker att det är en innersta längtan hos oss att leva våra liv på riktigt, ta hand om dem på riktigt.
Kan du dela med dig av någon av de berättelserna så att vi får lite kött och blod?
Ja, ska vi ta Rebecka då? Nej, men alltså Rebecka kommer ju ur en miljö där, vad ska jag säga, Abraham och Sara, var ska jag börja? Abraham och Sara har liksom lämnat sitt land. Abraham tar med Sara till liksom ett land där han ges löftet att få ett talrikt folk. Liksom börja om, att hans folk, hans söner ska bli lika talrika som stjärnorna på himlen. Och så får de ju inga barn. Och så får de vänta och vänta. Och vad är detta? Har de levt i en lögn? Har de gått på en bluff? Liksom. Och alla de här berättelserna som utvecklas däremellan. Och slutligen så får de ju då den här Isak då. Efter många förvecklingar, låt säga, i berättelsen. Och Gud testar ju Abraham för att se om Isak, alltså se vem han, liksom, kolla lite grann om han fortfarande är hängiven i en yttersta prövning. Och stackars Sara förstår ju inte, får inte meddelande om att det här liksom inte är en prövning som på något sätt har ett, ja, ett slut eller bara komma att liksom, det kommer inte att fullföljas. Så hon som har väntat så här länge och förnedringen av att inte få barn, väntat så länge på att få den här sonen, när hon får höra att liksom, det här ska ske, att han kanske kommer att offras, så faller hon ner död. Så hon dör av sorg, av hjärtesorg. Och så kommer Abraham och Isak tillbaka och mamma är död. Och då tänker man väl att den här Isak kanske blev lite, vad man säger i Norrland, lite eljest. Det hände någonting med honom där. Det blev ett trauma. Han flyttar in i mammans tält. Och han bor där. Och han hittar ingen kvinna. Han vill inte gifta sig med någon. Och Abraham börjar bli orolig. Vad är det med den här pojken liksom? Han måste ju hitta någon, och så tänker han att men om jag hittar någon från vårt eget land där vi kom ifrån, Mesopotamien, om vi liksom kan hitta någon där, det kanske. Så han skickar iväg en av sina tjänare, det här är som rena storyn, eller
hur? Ja.
Han skickar iväg en av sina tjänare för att hitta kvinnan åt Isak som har det här liksom, den här hjärtesorgen, den här mammaförlusten, det här traumat. Och då mannen som han har sänt, en trogne tjänare som han har sänt att hitta kvinnan, han sätter sig ner, han är ganska trött när han sett sig ner vid en brunn, och där när han sitter och vilar, då ser han Rebecka, och hon är liksom stark. I det här landet kommer man från ett matriarkat, kvinnorna har ganska god ställning, och hon kommer rakryggad och liksom börjar prata direkt med honom, och han tänker att han ska pröva om han liksom kan få lite vatten, och hon ger honom vatten och säger, men ska jag inte ge kamelen också och liksom visa på den här styrkan sådär, och bjuder hem honom och är väldigt initiativrik. Och han tänker ju den här tjänaren att det här måste ju vara kvinnan för Isak som kan liksom få honom lite på banan igen, få honom ut i livet såhär, vilken styrka. Så han frambär sitt ärende, och det visar sig också att Rebecka på långt håll är lite släkt, så att det finns liksom en koppling där då. Och frågar om hon liksom kan tänka sig att följa med till ett fjärran land och gifta sig. Hon svarar själv ja, att det vill hon. Hon svarar själv att jo, men det kan hon nog tänka sig så här. Så man kan se henne framför sig, liksom, ja, ung, den här livskraften, stark. Man kommer från den här kulturen. Och så följer hon med till ett land och möter den här Isak. Och man tror ju att det liksom uppstår någon form av, det berättas på det viset hur de liksom möter varandra. Så man kan tolka att Isak blir förtjust. Det finns någonting där i den här livskraften som liksom han dras med i. Och hon får flytta in i tältet. Så hon flyttar in i den här bostaden då alls tillsammans. Mm. Och då blir det, alltså de funkar bra ihop. Det är kärlek eller vad man nu ska kalla det. Jo, men kärlek, men kanske så att de finner varandra. Och samtidigt är det ett helt annat samhälle. En helt annan miljö för Rebecka än vad hon är van vid. Och det som händer med henne, och hon får också vänta på att bli gravid. Och sen när hon blir gravid så väntar hon två barn, och redan i magen börjar de bråka med varandra. Så föder hon de här två barnen, och de tar inte sams, och hon är förtjust i den yngste sonen, eftersom att, eller förtjust, hon kan liksom mer appellera till hans känsloläge, medan det är den liksom äldsta sonen som ska liksom överta välsignelsen, eller som ska liksom vara den som bär namnet vidare. Och förvecklingarna där, vad som händer där, och hur hon tvingas liksom gömma sig, ja, till den yngsta sonen för att rädda honom undan. Hur hon liksom klarar av och, vad ska man säga, härbärgera saker. Isak som blir blind tidigt. Alltså livet som är tufft och besvärligt, och hon är ensam. Hon har egentligen bara en vän med sig, och det är hennes amma som liksom fick följa med som en del av bohaget. Och det berättas liksom att den här Rebecka, hon är stark hela vägen och klarar både det ena och det andra. Och ju mer berättelsen kommer, ju mer framträdande får den här amman sin plats. Hon liksom får ett namn och hon blir tydlig i berättelsen. Och sen då när den här personen dör, då bryter den här starka Rebecka ihop och liksom sorgen någonstans bara tar henne, och de begraver henne, den här kvinnan, under ett träd, och det blir hennes sorgeek, en sorgeträd dit hon går för att liksom reflektera över sitt liv, över hur det blev, och hennes längtan och önskningar när hon var ung, och hur det gestaltade sig vidare, och den här platsen på något sätt, vilken betydelse den fick för hennes liksom själsliga välmående att ta sig tillbaka. Lång berättelse, men berättelsen om den här starka, kloka Rebecka och hennes livsöde, den griper tag, va? Och vi på något sätt kan känna igen oss i vår längtan, vår önskan, det som blev, det som inte blev. Den här reflektionen och att få summera, stanna till.
Det jag
så jobbar vi, lång berättelse, men så jobbar vi med
Rebecka. Men det jag tänker framförallt som jag liksom tar till mig där verkligen, det är den här energin och livskraften som Rebecka har när hon är ung.
Mm.
Och hon tar för sig, hon liksom, jag ser hur hon går där med stora kliv verkligen. Du berättar ju så fantastiskt också. Ja. Nu kan inte ni som lyssnar se kroppsspråket här hos Anneli, men det är ju halva berättelsen kan jag säga. Och sen att när man blir lite äldre, livet har blivit lite kanske inte som man hade tänkt sig, så händer någonting med energin.
Mm.
Och särskilt när hon drabbas av den här stora förlusten, sorgen av sin vän där. Det är ju en fantastisk berättelse bland många andra fantastiska både i Bibeln och andra berättelser också som vi kan ha.
Och just det här tänker jag ibland också, behovet av att jag tänker att varje människa borde ha en sorgeek eller en sorgeplats. Mm. En plats där vi får gå med våra liv, där vi får liksom summera, reflektera, vad blir bra, alltså någonstans för att kunna gå vidare, betydelsen av att liksom
jag borde ha den beredskapen. Jag såg utanför biblioteket, eller biblioteket ligger inte där längre, men ja, det var en sån här glasvägg och så var det någon typ av reklamblad för någon typ av ungdomsjour eller någonting. Och då stod det där att ingen ska må dåligt. Eller något sånt där. Mm. Och jag minns det, jag tänkte så här, men alltså, det är ju livet. Om man liksom lever tillräckligt länge så kommer det ju hända saker. Ja. Och vi kommer att må dåligt. Så att ingen ska liksom behöva vara själv och må dåligt. Eller alla ska ha en sorgeek. Eller ja, men vi ska ha redskap att möta det som livet kastar mot oss. Så jag läste någonstans också nu att en tredjedel av alla kvinnor över 70 är deprimerade. Och att en femtedel av alla män är det.
Mm.
Så här, sjuka siffror.
Mm.
Och jag tänker liksom att det visar att vi behöver ju liksom prata mer. Vi behöver ha mer beredskap. Vi kommer att möta jobbiga grejer liksom under livets gång.
Ja, men och där är ju, kyrkan är ju en plats att vända sig till i de sammanhangen. En plats bland flera liksom. Men där jag tror att många kanske inte är medvetna om att man faktiskt kan knacka på även när man inte ska på dop, bröllop eller begravning. Utan
det stämmer.
Ja.
Mm. Det ska alltid finnas någon diakon eller präst som har jour eller som liksom, eller som finns där för dagens präst eller dagens diakon som man alltid kan få prata med. Det är inte säkert att man kan liksom få en tid direkt så, men man kan få bestämma en tid direkt, att imorgon klockan 10 kan vi ses, eller att man kan boka en tid, att man kan liksom få möjlighet, och det är ju helt gratis, det har man alltid möjlighet till att få när man behöver.
Ja, för det är ju också en grej att söka sig hjälp i form av att bekosta egen terapi och, eller bara sån här liksom att någonting händer och man behöver kanske bara ett eller ett par samtal med någon som inte känner en, som man inte står i någon slags känslomässigt beroende av.
Ja, eller som klarar värdefullt. Av det. Det är som inte klarar alla som det. Har en människa i sitt liv som faktiskt kan stå kvar liksom.
Nej, men exakt. Och det beror ju ofta på att man har någon slags känslomässigt beroende av varandra, tänker jag. Men att det också är fantastiskt att det finns att man kan vända sig utan att, ja men alla har inte de pengarna kanske att man kan.
Nej, men precis. Och i de lägena när det händer saker så är det kanske också de lägena man ställer de här existentiella frågorna också. Att de kommer nära liksom. Mm. Så här, och att få lov att liksom, fundera högt.
Själv kring det. Får jag ställa en fråga nu?
Jo. Du pratar ofta om värmeljusguden. Det låter ju väldigt liksom, spännande.
Mm-hmm.
Jag tror inte att jag liksom, riktigt till full och greppar liksom, vad som ryms i det.
Jag är ledsen att jag ibland använder det i en raljant ton. Det är inte min mening alls. För jag känner ibland att jag liksom mer skojar om det med värme, tänker jag. Att det är väldigt fint, tänker jag, att få gå till kyrkan och sitta en stund och tända ljus. Och liksom få uppleva den här stillheten som det kan innebära av att liksom bara få en stund under sin gråtek, eller vad det nu är, alltså att kyrkan kan vara en gråtek, att kyrkan kan vara liksom den där platsen för stillhet och ro, och det är jättebra, men Gud, de här tre orden, Gud för mig är så mycket större än så. Gud rymmer ju liksom hela mig, jag behöver inte vara, och det är väl där med vreden kommer in, jag behöver inte bara vara ljus och god och tända ljus för att liksom jag ska få gå in i kyrkan, utan jag kanske också vill liksom rikta min vrede mot någon, för liksom lov att liksom testa. Och Gud klarar det, tänker jag. Att det också liksom ryms inte bara det här fina mysiga i kyrkan, utan att man också får gå dit och vara arg.
Att
dit får man komma med hela sig, ungefär som Kyriet i gudstjänsten. När vi gestaltar det med konfirmander ibland, så ett starkt sätt att gestalta, för att jobba med gudstjänstens delar för att hitta liksom vårt eget språk i det. Ett starkt sätt att gestalta det här Kyriet, att jag får komma precis som jag är, har varit när konfirmanden har gått in med mask för ansiktet som de har målat och lagt den liksom på altaret, för att liksom någonstans, jag behöver inte förställa mig, här finns rum för den jag är, alla känslorna. Mm. Jag får lov att tillbe värmeguden. Jag får lov att vara stilla. Men jag kan lika gärna få komma med min oro, med min ilska, med min sorg, med min glädje.
Mm.
Att det ska vara en plats där hela mitt jag får rum.
Så men jag tror att det var det jag upplevde där på Vätters hus. Att det var liksom att, nej men, att det var inte, Jesus ställde inte en massa krav på hur jag skulle uppföra mig. Utan det var liksom en känsla av att få komma in i det här rummet. Och så var jag okej. Okay.
Mm.
Och sen utforskade vi liksom tillsammans. Så att det var sådär, så att när jag åkte därifrån. Jag har ju inte liksom varit. Jag kan väl säga att jag är liksom väldigt religiös. Men jag är inte liksom, känner ju inte liksom en tillhörighet till en kyrka så. Och har ju som uppvuxen i Sverige då haft en ganska så här, ja men avvog inställning till svenska kyrkan, så som jag tror många har, eller som jag vet att många har i vårat land. Och det var så där, så när jag åkte därifrån var det som att jag kände så här, ja men det är jag och Jesus som sitter här och åker hem. Att det var, nej men jag kände att jag hade liksom, ja vi bondade där, och det var ju minst lika mycket att jag kände att och den här liksom Jesus idén då, eller Gud, eller att jag känner mig accepterad. Och jag insåg att det är för att jag inte har känt mig accepterad. Det är det liksom som min tagg med kyrkan har handlat om.
Mm. Men vad var det med dig och Jesus? Vad hände? Vad hos Jesus var det som gjorde att ni bondade?
Jo, men att jag inte kände mig dömd. Alltså jag har ju...
Hur visste du att du inte kände dig dömd då?
Det kommer jag inte ihåg. Men det var, vi hade ju en... Dels var det lite samtal, men framförallt var det liksom de olika ceremonierna och hur hon, nu kommer jag inte ihåg om hon var präst eller vad hon kallade sig. Men att hon läste mycket berättelser och presenterade liksom en väldigt sympatisk och empatisk bild av Jesus. Så att det var på något vis som att nej men den där personen har inte jag träffat förut.
Ja, men det kan väl handla väldigt mycket om det, att när man, de erfarenheter man har från kyrkan eller från, alltså det kan ha varit under konfirmand, om man är konfirmerad eller ännu tidigare, eller olika ceremonier man har varit på, så har man inte connectat och fått känna den här tillhörigheten, och så går man därifrån med någon slags bild av, men det här bekräftade bara, och så vidare.
Mm.
Vilket jag tycker är jättesynd, alltså vad... Jag tror verkligen på kyrkan som en plats där vi skulle kunna mötas mycket mer än vad vi idag gör.
Och dela våra liv, tänker jag. Och dela våra bilder av
Gud. Och få vara hela oss själva, och inte bara liksom Instagram-filtrerade versionerna av oss själva.
Mm.
Ja.
Och också tänker jag att få vara en plats där vi också delar våra bilder av Gud. Bibeln är ju full av olika bilder av Gud. Och jag tänker ibland när jag jobbar med konfirmander igen att den tidigaste bilden man har av Gud är den här gubben på molnen med skägg. Och det är ganska svårt att relatera efter ett tag till den där gubben på molnen.
Var kommer han ifrån egentligen?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det liksom är att vi behöver något konkret i olika, alltså när vi försöker gestalta, när vi är barn. Men det är väldigt fint om den här bilden på något sätt får växa med oss på ett sätt att utvecklas efterhand och ta gestalt våra liv. Och att liksom få fundera tillsammans. Med konfirmanderna jobbar vi mycket med gudsbild, vad vi lägger in i de här bokstäverna, G-U-D. Att allt, och jag tänker också ibland att när människor kommer till mig och frågar om, eller säger att, men jag tror inte på Gud, så tycker jag det är jättespännande och intressant att sitta en stund och fundera kring, vad är det för Gud du inte tror på? Alltså, vad lägger man in i begreppet?
Vad får du ofta för svar då?
Nej, men då efter ett tag så handlar det ju om våra erfarenheter. Ungefär som när man säger ordet kärlek, tänker jag. Vad har vi för erfarenheter av kärlek? Det är ju de vi stoppar in av det. Både det positiva och det negativa. Att vi lägger ju in, så fort vi säger ordet så har vi en bild eller bilder. Och samma av Gud, tänker jag. Men att få fundera kring. Och ibland har jag ärligt instämt. Liksom sagt att nej, men den bild du beskriver av Gud, den tror jag absolut inte på heller. Så, så att men liksom någonstans kunna få mötas i det, dela det, det tror jag berikar oss alla.
Men att tro, det handlar ju om, liksom att vi pratade ju om, vi har kunskap och vi har visdom, att, och vad var det, Kronos och Kairos.
Och Kairos, ja just det.
Och att det är liksom, och vi har vetenskap och erfarenhet och alla såna här grejer. Men jag tänker mig liksom att tro handlar ju om att tro, att känna kunskapen snarare än att liksom kunna föra någon typ av vetenskaplig bevisning. Liksom. Och att för mig var det en så här jättehäftig upplevelse, eller när jag insåg att amen, tro är ju, det är ju någonting som handlar om, det är ju någonting som jag känner och någonting som är i mig. Det handlar inte om någon annan liksom.
Det handlar om en upplevelse, och du kan vilja dela den med någon annan för att det är stort. Man vill liksom kunna hitta ord.
Men att jag kan tro utan att veta. Att det är det som är själva trons essens. Och man kan tro samtidigt som man tvivlar. Att tro på Gud handlar ju inte om att man vet och är säker alltid varje dag, varje minut, hur allting är. Utan, eller för mig i alla fall, så är ju en tro ett arbete.
Ett ständigt pågående arbete. Och att det innehåller en sann, en riktig tro som är på riktigt, innehåller ju alltid tvivel, precis som du säger. Annars på något sätt är det som att det blir liksom inte på riktigt, eller hur? Det måste på något sätt
till ett arbete, som du säger hela tiden. I ett samhälle som har varit väldigt, vi är ju unika liksom, på väldigt många sätt i Sverige. Vi tror att vi är så här, lagom, eller vad du sa, vi tror att vi är så här mellanmjölk, men det är vi inte. Vi är så här way off the charts på
mest sekulariserade och mest individualiserade på alla mätskalor. Vi ligger utanför alla tabeller, så vi är inte i det avseendet något mellanmjölkens landsfolk, utan vi är ett spännande folk helt enkelt. Jättehärligt att få fundera vidare, tänka kring vad det är och varför det är så.
Hur vi påverkas av det.
Alltså, och hur vi påverkas av det.
Jag sitter också och tänker på det här med, vi pratar om berättelser. Och vi tar en berättelse som Rebeckas berättelse, exempelvis. Kontra de berättelser vi själva gör om vår verklighet. Alltså det är två helt olika typer av berättelser. Där den ena är en sån som det finns liksom, där man kan hitta visdom, kunskap, man kan identifiera sig, känna igen sig, allt det här. Men det andra kan ju vara en sund berättelse man har om sig och sitt liv och sin verklighetsuppfattning och sin tro, eller vilket kontext man nu sätter den i. Men en sån här berättelse om vad som, hur saker och ting är eller borde vara och så vidare, kan ju också leda oss liksom käpprätt i väg ut på marker som inte är särskilt bra för oss. Och jag tänker, just kyrkan har ju varit en plats för berättelser och haft en enorm impact i vår kultur, om vi tittar liksom historiskt. Och som de kanske inte har idag på samma konkreta sätt. Men samtidigt tror jag att det där lever kvar. Just därför att vi har kvar de här berättelserna och tolkningarna. Och,
yeah.
Alltså jag menar de här som vi har hittat på. Som inte är sanna verklighet eller så. Utan, utan ja men det här är kyrkan.
Har eller,
det här är religion. Eller, ja men så här, att Gud är en gubbe med skägg som sitter där uppe. Alltså det är ju en sån liksom...
Fast jag ser honom när du säger
ja,
så.
Ja, men fast att de flesta av oss nog kan skriva under på att nej, så är det inte. Liksom. Nej.
Skulle kunna vara.
Ja, vi
kanske
vet ju
också
inte.
Är så.
Ja, ja, men vi vet inte. Men så går vi på det där igen och igen och igen. Och säger man präst, så åtminstone i mitt huvud, så ser jag en man. Liksom. Nej, men så är det ju inte. Det finns ju massor med kvinnliga präster och så vidare. Alltså, det finns en massa föreställningar och tänker jag kyrka, ja men då ser jag liksom en viss... Nej, så ser inte Åkersberga kyrka ut exempelvis. Alltså, vi har massor med sådana här berättelser hela tiden om man bara håller sig inom kyrkans ram. Sådär. Och jag tror att det är bra, bara så här, bra att vara medveten om att vi har dem och att de styr och påverkar oss. Och det tycker jag är intressant med om vi pratar tro då, om man återkopplar till det, är ju det här att känna att jag upplever att jag är öppen. Jag kan inte veta. Jag är faktiskt bara en liten människa. Jag kan inte veta. Så för mig är det fascinerande hur man liksom utifrån, man talar om vetenskap och det, liksom många som är skolade så, bara dissar det här med tro helt och hållet. Alltså, det kan de inte, tänker jag. Kan vi inte bara ställa oss så här, vi är människor och vi är inte där att vi kan veta. Är inte det en mer spännande tanke, tänker jag.
Jo, det är det absolut. Öppnar upp. Och sen tänker jag också på något vis att man ställer vetenskap och tro mot varandra och till viss del rätta, men samtidigt tänker jag det finns ju en hel tradition liksom bakåt där det här tänka filosofiskt. De gamla grekerna. Ja. Så här, ja, men så här, liksom, att tänka filosofiskt, att djupna vårt förhållande, våra tankar, att ge sig tid till att liksom fundera kring storord som Gud. Det finns ju mycket, många tänkare som har liksom tänkt för oss, även banat vägen. Och för mig är det så att jag skulle vilja ännu mera, och jag skulle ännu mera vilja haft med det, tänker jag, redan från start. Det behöver inte bara vara tankar om Gud, utan det här filosofiska, jag vet inte om ni är med det här filosofiska kunskap, den här dörren, att få lov att växa, att näring till min inre människa, att den fick liksom näring längst hela uppväxten, att växa i kapp.
Det finns till och med förskolor liksom. som heter någonting med filosofi eller något sådär. Ja, där man jobbar med filosofi med förskolebarn. Det tycker jag är
vad
så
härligt
häftigt.
Att det börjar redan tidigt. Ja. För jag tänker bland många tankar som liksom av de här stora som har tänkt och grubblat, som man måste liksom fundera och sätta sig in i det. Jag önskar att vi liksom kunde liksom verkligen ta vid där. Att det kunde också ske, alltså det gör det ju, men en utveckling där. Alltså att bredda, ja, svårt att hitta orden för det, men bredda den kunskapen som faktiskt finns liksom i vår tradition. Det är ju först nu vi liksom tycker att ämnen som filosofi, religion, allt det här på något sätt inte på något sätt är up to date, men det finns ju en mängd av tänkare och tankar och skolor som liksom har någonstans tänkt före, som jag tror vi hade på något sätt haft så nytta av.
Men
att
handlar
få
inte
med
om att vi
så banar
med att titta utåt? Ja, ja. Att vi skulle behöva liksom på samma sätt som vi spanar utanför oss själva så behöver vi titta inåt. Mm. Och att, ja, och jag gillar jättemycket det här liksom att tänka på sin inre människa. Att
den också måste växa, den måste ha näring, den måste liksom växa i kapp med en själv, hinna med.
Ja,
och den behöver också få fylla i år liksom.
Ja, ja.
På något vis. Ja.
Min inre människa vill ha tårta.
Ja.
Min inre människa vill också veta hur den hänger ihop med andra människor. Och det här liksom, just det här, hur vår plats på jorden, vår plats i universum. Alltså den här känslan man får när man ligger på rygg och kollar, liksom spanar upp på stjärnhimlen. Det har ni ju garanterat gjort. Någon
och man känner hur det bara blir överslag i huvudet.
Ja,
liksom.
Det blir så här, alltså man krymper och samtidigt expanderar man. Den känslan är ju, den kan man ju få också i samtal. Den här typen av filosoferande samtal där man är fri liksom. Och den det finns ingen häftigare känsla tycker jag än att stirra upp mot stjärnorna och både känna hur, och jag blir så liten, liten, alltså jag är så liten så jag finns ju knappt, och samtidigt den här expansionen, alltså den, ja, det. Men det jag tänker är då, apropå så här Instagram och lägga upp, alltså det tar ju tid att filosofera.
Mm. Det gör de med Instagram också, kan jag berätta.
Ska gudarna veta. Ja.
Och jag tänker också att, liksom, att på något sätt det, är, ja, det kan väl vara intressant att liksom komma fram till ett svar, ungefär som i matteboken på fråga A svarar jag bla bla bla. Så. Men egentligen är det inte kanske det som är grejen, utan just att mötas i de stora frågorna och som samtidigt berör våra liv, att det händer någonting när vi möts.
Men är det inte när vi gör här i podden? Det?
Ja, är det
att det
är det liksom vi gör
just nu? Utrymme för reflektion.
Som man inte kan liksom ta på, men som ändå ger näring till min inre, som gör att mitt inre jag fyller ett år till, eller hur man ska säga, alltså så växer. Och det är ju det är på ett annat plan, men nu kan man erfara att det är så. Ett gott möte och ett gott samtal.
Ja, eller, och att vi behöver ge det dignitet, tänker jag. Alltså nu när allt ska gå så fort och det ska effektiviseras, det är liksom, ja, vad har vi pratat om förut? För 15 år sedan, då fikade ju folk på arbetsplatser. Det är inte alls så att man gör det på samma sätt längre. Nej. Utan allting där människor möts, allt som manar till reflektion, och nu när vi har så himla mycket underhållning, liksom, ja, jag kan ju liksom, istället för att stå och glo, så kan jag kolla på ett YouTube-klipp eller lyssna på en ljudbok. Eller, ja, det finns ju massa saker. Lyssna på en podd. Så att den här ställtiden där man liksom bara låter tankarna vandra har ju försvunnit väldigt mycket.
Mm. Där jag får tid att reflektera och möta mig själv. Du sa ju någon podd, jag har lyssnat på några avsnitt, du satt någon gång och det blev så jobbigt, du satt någon gång och du skulle inte göra någonting, du skulle ta mobilen och du skulle, men nej, nu ska jag. Och jag tänker det. Att det är så bra, att liksom någon som, eller precis som du säger Anna, att man behöver öva sig, för man är ju där jämt med att fylla på istället för att liksom någonstans bara lyssna in sin själ, återkalla sin själ.
Och den inre människan pratar inte så högt heller. Utan den är ju liksom lite försynt.
Jag tror att utmaningen är, just som du är inne på där, att vi har så lättillgängligt med underhållning av alla dess slag. Och att det faktiskt tar tid att komma in i sig själv för de flesta av oss. Men jag tänker också att det är ju en träningssak. Det märkte jag när jag utbildade mig till mental tränare för många år sedan, att i början tog det ju otroligt lång tid att ens liksom bli så pass avslappnad att inte kroppen låg så här helt spänd. Och sen då när man började jobba mer mentalt och emotionellt, så att i början var det ett enormt motstånd och det var mycket liksom, mycket trafik som man skulle igenom. Men sen blev jag ganska skicklig på det där, att jag rent, alltså det är verkligen en träningssak. Men det gör ju också, det gör att det är lätt, för det finns allt det där, men det är också det som gör det så utmanande, för att det kräver lite ansträngning. Och det är därför det är så mycket lättare att sätta på någonting, liksom en filmsnutt eller ljudbok eller vad det nu är. För det är enkelt.
Eller äta chips.
Äta chips, ja. Eller dricka te.
Skål.
Ja, har vi några mer frågor om Gud, Jesus, kyrkan och känslorna?
Vi tar alla på en gång.
Vi tar alla på en gång. Ja, det blir så här maratonpodd, känner jag.
För det
vet man inte sluta.
Har Gud känslor?
Ja, vi vill ha rätt svar nu, Anneli.
På fråga A svarar jag.
Jag tänker, hur ska jag göra det här kort? Inte invecklat det. Alltså, den Gud som jag relaterar till är nära förtrogen med mina känslor och kan liksom någonstans relatera till det, den gudsbild jag har. Och för mig är det ju fantastiskt med en gud som blev människa. För mig är det, jag har varit ännu bättre om det var kvinna. Nej. Men för mig det här att ordet blir kött, att på något sätt tänker jag att det är ett fullständigt, vad ska man säga, bejakande av mig som människa. För den jag är på något sätt. Både den jag är, men också då, som jag ofta säger, att både bejaka den jag är, men också den jag längtar efter att få vara. För det är någonting där i vår längtan som öppnar dörren till den här, till den här gudserfarenheten. Den skriver jag ju om i Ensamma universum ganska mycket, att den längtan som nyckeln till till den här andliga erfarenheten.
Ska vi berätta lite om den boken och bara liksom tala om att den finns?
Ja, jag kan inte tänka mig någon bättre att berätta om den än Anneli själv.
Ja, det är en bok som heter Dansa med universum som kom för ganska länge sedan nu. Jag tror det är 7 år sedan den kom ut, som handlar om egentligen inte om dans. Även om jag sysslar med det en del, utan mer om att vara i dans. Och den handlar om livsdansen, om olika saker som, ja, ungefär som Rebecca-berättelsen. Det här som vi möter och hur man liksom kan fundera kring det. Det är ett kapitel med oftast en reflektionsfråga eller en övning eller någonting till där man kan liksom koppla in sig själv till texten. Så.
Kan man köpa den i vanliga bokhandlar?
Man kan köpa den på nätet. Ja. Den är så pass gammal nu, men den finns kvar på nätet, de här nätbokhandlarna.
Väldigt givande läsning tycker jag när jag läste den. Även om det nu är ett tag sedan, det är nog säkert ett och ett halvt år sedan. Men jag gillar ju att det är reflekterande och att det är också riter och verkligen så här, det blir konkret.
Mm.
Det gillar jag. Mycket, mycket läsvärd bok.
Ska vi köra det där, läsa det där citatet om längtan? Hittar du det?
Nej, det hittar jag inte. Vet du vad det är? Jag hade ett om trygghet.
Eller, kör det med trygghet. Mm.
Ha? Mm. Du är trygghet. Känn hur tryggheten strålar ut från din kropp. Den kommer inifrån dig själv. Din trygghet föder trygghet hos andra. Det var ett av de citat som jag strök under.
Mm. Varje kapitel börjar ju med en form av tanke eller tankevers. Eller en dikt av något slag och sen text. Och så då, ja.
Mycket
varför
tänkvärt.
Fastnade du för den? Vad
jo, men det var det här att din trygghet föder trygghet hos andra.
Mm.
Och det är så huvud på spiken. Det är ett ganska, alltså det är så självklart egentligen. Men i praktiken så är det ju inte så himla enkelt alla gånger. Men att är jag trygg i mig så har jag också en chans att hjälpa andra i trygghet. Om man tänker utifrån ett ledarskapsperspektiv, ett föräldraperspektiv eller ett prästperspektiv. Eller så vad den är egentligen när man är tillsammans med andra människor. Där man har påverkat varandra så är det här med liksom, min trygghet är också din trygghet.
Jag och det är också det är en kroppslig väldigt erfarenhet. För att det som händer i den här boken är att jag försöker, liksom, jag försöker göra ordet till kött. Alltså koppla det till ett holistiskt perspektiv på människan. Men att det också finns en kroppslig erfarenhet av både trygghet, tro.
Och då tänker jag genast att man faktiskt kan träna trygghet. Alltså absolut. Jobba med sin kropp och man hitta den. Och att man gärna får göra det i ett låst rum. Och liksom träna framför spegeln om det känns liksom fånigt att börja ute bland andra. Och sen kanske gå och dansa med dig eller vad man nu vill göra. Liksom så. Det har jag jobbat jättemycket med för att hitta.
Hitta det.
Mm.
Vad spännande. Vad spännande att du fastnade för det.
Ja, men det var en av många så, faktiskt. Mm. Och just att den här, när jag läste den så var, jag kunde bara ta ett kapitel i taget för att jag fick så mycket till mig att tänka och känna kring. Så att det är inte så att jag kunde sträckläsa den för att då, nej, jag behövde verkligen tid att förvalta dina ord, så ska man kunna säga. Mm.
Rulla runt i dem.
Rulla runt i dem. Dansa runt i dem. Jag har en sak. En fråga som jag skulle vilja avrunda med. Eller har du någonting som du vill fråga om först?
Nej. Säkert. Eller så kanske jag själv sista ordet sen.
Det är inte helt omöjligt. Nej, men jag tänkte så här. Om vi skulle ge Gud en andra chans. Och Jesus skulle vara kvinna istället. Vad hade det gjort för skillnad? Tror du?
Oj! Jag vet inte ens om vi hade haft hela den här ritualiserade eller den här svenska kyrkan eller kyrkan överhuvudtaget i den form det finns just nu. Hur angelägna hade vi varit att följa en kvinna i historien om man tänker? Hur många kvinnor har vi följt? Hur många kvinnor har vi inte glömt?
Det hade inte blivit något.
Det hade inte blivit det hade blivit just nu. Så allting är nu som det skulle vara kanske.
Om vi
utifrån förutsättningarna.
Men om vi ställer frågan så här då, att Gud nu fick sin andra chans och skulle liksom komma ut med en ny Jesus i form av en kvinna. Mm. Vad skulle hon bidra med och vad skulle du se att den personen kunde ge mänskligheten?
Jag tänker att det är ju igen det här att det är andra berättelser. Alltså vi berättar ju våra liv, vi är så mycket berättelser. Och det finns erfarenheter som vi delar av att ha fötts könsbestämt in i ett samhälle, norm, och att de berättelserna som man berättar från diskbaljan eller när man snyter sitt barn, menar jag inte, alltså det är alltid farligt att uttala sig så här generellt, missförstå mig rätt, men om man tänker i historien bakåt så tänker jag att ett litet annat perspektiv kanske, och ändå tycker jag att jag är ganska nöjd med det underifrån perspektiv som Jesus tar, liksom. Jag gillar också den här Jesuspersonen ganska mycket, som också är så nära sina känslor, så jag har inget problem med det, utan det är mer att jag bara liksom ibland funderar. Intressant tycker jag är att leka med tanken när man säger ordet Gud. Alltså, nu kanske Gud varken man eller kvinna, men när jag jobbar med konfirmanderna så funderar vi ibland med de här fyrahörnsövningarna. Om Gud är en man eller en kvinna, eller både och, eller varken eller. Och i de tre av hörnen ställs det sig ganska ofta, men i det här hörnet där man bara tillskriver Gud som kvinna, ställer sig nästan aldrig någon.
Nej, det är intressant.
Också intressant. Mm. Så vad är det som gör det? Vad är det som liksom gör att det absolut inte är bara kvinna? Det kan vara bara man. Och sen de andra. När man relaterar både och eller varken eller. Det ger ju en annan aspekt, va, kring, kan det vara en kraft? Eller att man öppnar upp för ett annat tänkande, mer abstrakt. Men att det hörnet blir så tomt tycker jag är spännande. Verkligen. Så vad händer med mig om jag för en månad skulle ge Gud en bild, även om jag vet att det finns många, men vad händer i mig när jag skulle måla en bild av Gud som kvinna och tänka in den månad? Förändrar det mig? Förändrar det min relation till Gud? Vad gör det med mig? Hur blir min kroppshållning? Alltså, vad händer i mig i det mötet av att liksom så tydligt bara fokusera på en bild under en månads tid. Jag tror det skulle innebära en ganska stor förändring.
Mm. Ja. Vi har ju våran Maxim. Alltså det är ju inte alls Gud på något vis. Det är inte alls som vi tänker. Ja. Men vi har ju Maxim som är våran liksom, våran kraft, våran gemensamma liksom, vårat alter ego, jag vet inte vad det ordet betyder. Maxim, ja, det är Maxim som hjälper oss att skriva boken, och om vi tvivlar, då kommer ju Maxim och liksom, hon tar fram sin croissant och sitt kaffe och säger, nu får ni sluta tramsa och göra det här liksom. Mm. Så att vi har ju en, hon är våran ledstjärna skulle jag kunna säga. Vi förstår att hon inte finns på riktigt, eller så gör hon det.
Ja, det tror jag.
Men att vi har ju liksom en, Vi guidas ju av henne, och hon är, alltså för mig är det självklart att hon är liksom en feminin kraft.
Ja. Ja, ja, och hon är ju den här liksom, jag har inte tid för bullshit liksom, utan
It's no bullshit time.
Nej, precis, utan hon kör på bara. Det är ju en liten äldre dam med, som, ja.
Man lyssnar när hon talar.
Det skulle jag vilja träffa.
Mm. Ja, ja, men hon är, vi hoppas ju att vi ska kunna liksom gestalta henne på något vis framöver i någon slags form i alla fall.
Mm. Och jag har väldigt god hjälp av henne och liksom, och fråga liksom, hur skulle Maxim ha gjort nu? Och, ja, det, jag tycker hon ger fart framåt liksom.
Jag tycker alldeles självklart att hon finns.
Mm.
Men jag kan
du tog jag sista ordet?
Nej. Nej, men jag skulle vilja höra din tanke också, Anna, om det här med att om Gud fick en andra chans nu och skickade ner en ny Jesus som var en kvinna. På vilket sätt skulle vi märka den skillnaden?
Alltså för det första så är ju skillnaden då om vi skulle klara av att ta emot en kvinna som Jesus. Det är ju det som är knäckfrågan här. För jag tror att Gud har säkert skickat ner så här drösvis av kvinnor som vi inte har fattat.
Mm.
Så att ja, om vi skulle fatta, då skulle vi kunna se en skillnad. För att det är ju i det här med att vi faktiskt, det som Anneli brukar prata om, den här balansen. Att när vi förstår att utan det, inte det. Utan dag,
ingen natt. Mm. Så att om vi skulle ge kvinnliga och manliga samma dignitet så skulle det ju förändra världen, förstås.
Mm.
Men jag tror Gud har försökt. Jag tror att vi inte har fattat bara.
Mm, så kan det vara.
Ja.
Ja, och kanske är det så att vi skulle få bättre tillgång till vårt känsloliv om det kom en kvinnlig Jesus.
Ja, och att, om vi klarade av liksom
att ta emot. Om vi klarade av det överhuvudtaget, ja. Men precis. Mm. Så och att andra känslor än de destruktiva skulle...
Styra. Fast Jesus skulle jag säga hade nog liksom en bra balans.
Ja.
Så, men om vi...
Men hur klarade... han har tolkats och förvaltats. Alltså det är en sak, Jesus i sig och hur han har använts av människan, tänker jag.
Dels ser jag honom som den förkroppsligade Sofia, den förkroppsligade visdomen och då visdomen som feminin, alltså att manligt kvinnligt i ett. Men,
Jag tror vi får prata fler gånger.
Ja, det ante mig.
Mm. Skulle vi avrunda på något sätt?
Jag vet inte. har vi någon bön man kan avrunda med?
Brukar inte ni alltid säga amen när vi har pratat klart? Vi kan säga det
vi
nu.
Kan säga det.
Amen.
Amen. Amen. Kort och gott.
Ja.
Tack för idag då.
Tack.
Ja. Hej hej.